Då ska ni vara välkomna tillbaka till Fiktiva Universum och Faktiska Undringar. Och jag heter Robin och med mig har jag Kenneth, min vapendragare som alltid är med mig.
Woof woof!
Och så har vi faktiskt med oss en gäst idag. Vi kommer ju inte att recensera ett Star Trek-avsnitt den här gången, utan det blir lite annat spännande. Och vi har med oss vår för detta kollega och vapendragare i en tidigare podcast vi hade, Henrik. Välkommen.
Hej! Före detta är en tidigare, det låter som vi har lagt ner den, har vi gjort
ja.
Det?
Nej. Ja, den är väl mer eller mindre.
Får jag inte vara med längre alltså?
Nej, vi har bara inte spelat in på 1,5 år.
Ja.
Men nedlagd är inte. Jag har fortfarande ett avsnitt i pipeline.
Vi har det, ja men det är fint. Jag får se hur det går då.
Ja, men det är bra.
Ja, Henrik, du är ju en sci-fi-nörd som oss andra, skulle man kunna säga.
Ja.
Men vad är det ditt hjärta brinner för att säga inom den här genren?
Jag har väl svårt att säga att det finns någonting som jag verkligen är liksom ett hyperfan av inom sci-fi. Jag gillar mycket. Jag gillar Star Trek till viss del. Jag har inte sett jättemycket. Jag har sett Voyager, jag har sett hela Enterprise och filmerna, de senare filmerna och några av de gamla filmerna. Sen har jag väl sett lite sporadiskt här var, men inte, jag vet inte mycket där. Star Wars, jag har ju sett det mesta där. Sen är jag på att säga, har vi mer för sci-fi än Star Wars och Star Trek? Men jag har inte läst så mycket böcker. Så att många av de här klassiska, liksom Asimov och C. Clarke och de här. Jag har inte läst så mycket av dem. Någon bok har jag läst, men jag kan inte riktigt minnas vilken nu.
Vad är din favoritfilm?
Favorit sci-fi-film?
Mm-hmm.
På rak arm så måste jag nog faktiskt säga, på de senaste åren i alla fall som jag sett, så får jag nog säga Moon.
Ja, den är trevlig.
Den gjorde mycket med väldigt lite. Det var lite det som charmade mig. Väldigt trevligt soundtrack, väldigt trevlig miljö. Det syns ju att det är en lågbudgetfilm, men den var väldigt intressant faktiskt.
De gjorde väldigt mycket av den lilla budgeten de hade.
Mm. Ja, precis. Nej, sen i övrigt så jag har svårt att komma på så vansinnigt mycket mer sci-fi så som jag brinner för. Sen har jag ju några så här guilty pleasures som jag äger, typ The Core. Jag kan inte riktigt rekommendera den, men...
What? You said what?
Nu kommer alla vilja se den bara för det.
Okej, okay, jag tror vi lägger ner den här avsnittet redan nu. Det är ingen idé att gå vidare.
Oj, den har fått 5,5 på IMDb av 10 möjliga. Den är...
Ja, den är ju, vad ska man säga, raka motsatsen till det vi kommer diskutera idag.
Oj, hjälpes. Nej, det här är inte okej, Henrik. Jag hoppas du har den ironiskt.
Nej. Jag köpte den för att jag gillade den.
Nej.
Men det var en
snygg tjej med, eller vad?
Nej, jag vet inte. Men det är nog 10 år sedan jag såg den i alla fall.
Ja, ja. Okej.
Okay. Du är förlåten på min sida i alla fall.
Tack.
Det är preskriberat, men jag vet inte. Det är tveksamt alltså.
Ja, ja, men då har man i alla fall fått ett litet hum om vad du tycker om inom detta. En aning åtminstone. Mm.
Sen är det väl inte så mycket mer film eller böcker jag har så mycket erfarenhet av. Däremot så finns det ju en del sci-fi-relaterade spel som jag brinner en del för. Vi har ju en gammal klassiker, mycket av spelen som Chris Roberts har gjort. Wing Commander-serien och Privateer. Mm. Och Freelancer var ett av de sista. Han håller på med ett nytt nu, Star Citizen då.
Ja, Freelancer var ju bra.
Så den typen av spel, det är en genre jag gillar inom sci-fi och gymden.
Och idag så kommer vi att gå in lite djupare på författaren och
programmeraren,
Andy Weir. Orsaken till att jag är lite osäker på vad jag pratar om, det har att göra med att jag har inte läst någon av hans böcker och jag har precis sett en av hans filmer för bara några dagar sedan. Och det är det här vi kommer prata om, så jag kommer nog vara lite mer reserverad än mina två kompisar här idag, tror jag. För de har lite mer på benen när det kommer till det här. Han har ju skrivit lite böcker och det har gjorts filmer, eller ska göras filmer på det här också. The Martian, och vi kommer också prata om Artemis. Så det blir nog intressant, så får ni en till röst också och lyssna på i den här podcasten.
Det är ju alltid roligt.
Men, låt mig ställa frågan. Om jag inte har sett eller läst det här, kommer ni att spoila det för mig?
Jajamän. vad ska vi säga? The Martian kommer vi prata en del om, men vi kommer ju inte att avslöja allt.
Nej, och Jag tror väl inte att vi spoilar sådär mycket mer än vad du redan har sett nu sådär ett antal år efter i form av trailers och annat. Så att jag skulle inte säga att vi spoilar särskilt mycket i den.
Nej. Och Artemis, det kommer väl bli
nej. Någon...
Ja, Henrik, tar du den? Det är det du som kan.
Artemis är ju väldigt, Artemis är väldigt ny. Den kommer ju för bara några månader sedan som bok och ljudbok. Men jag kommer väl inte att spoila så mycket mer än det du kan läsa på i en recension om boken eller på baksidan av boken. Jag kommer ta upp någon liten enstaka detalj som får dig att förstå liksom hela storyn lite bättre. Men inga direkta spoiler om storyn.
Så det är hyfsat spoilerfritt att du vågar nog lyssna på vår podcast även om du inte har kommit dig för att se eller läsa någon av de här böckerna eller filmerna innan.
Mm. Skulle jag nog säga också. Ja, men det är väl inget att vänta på. Vi kör väl igång.
Så vem är Andy Weir, frågar vi oss alla nu. Jo, det är alltså en nörd, höll jag på att säga, precis som vi. Han är programmerare och det är det han har jobbat med i större delen av sitt liv. 45 år gammal, bor i USA såklart, Kalifornien. Han har jobbat för, intressant nog, Sandia National Laboratories. Ett ställe som håller på med en del ganska kul grejer. De jobbar för regeringen på något vänster. Men jag vet, för sisådär 15 år sedan så höll de på med att skapa 3D-modeller i datorn, alltså simuleringar av skallbenet av vissa dinosaurier, och så simulerar de hur luft blåste igenom den här, och så kunde de på så sätt få fram ungefär hur de trodde att dinosaurierna lät. Det är vad jag vet om Sandia. Och han jobbade där när han var typ 15, så det är mycket möjligt att han, ja, jag vet inte om det stämmer i tiden, han kanske var där under den perioden. Men det spelar ingen roll, de håller ju på med mycket annat också såklart. Så han har en webbsida och där har han släppt en massa trevliga alster han har skrivit. Han är en sån här, tycker om att skriva saker vid sidan av. The Egg, en liten novell han har skrivit som är ganska trevlig. Och han har massa andra grejer som ligger fria tillgängliga där. Och en grej som han jobbade mycket med då, det var det som sen blev boken The Martian. Intressant nog, han började med att släppa den i delar då, allt eftersom han skrev dem på sin webbsida. Och sen så var det någon som tyckte att det är jobbigt att läsa i HTML-format. Kan du inte fixa så jag kan ladda in det på min läsplatta? Jo då, så han skapade en EPUB och det där. Det var väl inga problem. Och sen så tyckte de det att du, det är lite jobbigt, jag är inte så tekniskt kunnig. Kan du inte fixa så att det ligger på Amazon så jag kan tanka in det direkt till min Kindle? Och han tyckte att men det kan jag väl göra. Och Amazon har ju en sån där grej att de tar ju minst, vad det nu är, 99 cent, en dollar liksom är minimum kostnaden för någonting för att de också ska få ut några pengar av det då. Så han sa det, tyvärr, det är, liksom, det är det lägsta jag kan sätta, men nu finns det där. Och sen så, utan att riktigt veta hur det gick till, så hamnade han på topp 10-listan över science fiction-böcker.
Ja.
Därför att folk läste och tyckte om det. Så The Martian blev jättepopulär och då var det en förläggare som läste den där och tyckte att den här var rätt intressant. Så snackade han med en kompis. Du, läs den där boken. Är det någonting jag borde signa upp? Borde jag snacka med den där killen eller? Och den här kompisen läste den och sa det. Du, vänta lite. Jag ska bara ringa till honom och se till att bli hans agent. Sen så kan du definitivt signa honom. Så Andy Weir fick ett samtal från någon som sa, hej, jag vill bli din agent. Jaha, okej då. Och sen så kom det ett publishing deal. Så att han var lite förvånad över hela processen. Men sen har han ju fortsatt att skriva då. Ja, The Martian blev film då som sagt. Och sen så skrev han då boken Artemis som dök upp efter det. Så det är en spännande karriär och det är ett spännande byte av karriär får vi säga. Så vad vi ska prata lite grann om idag, det är först och främst då The Martian och sen Artemis. The Martian får vi förutsätta att alla har antingen sett eller läst vid det här laget.
Ja, det är verkligen på gränsen nu.
När var det den kom ut? Var det 2016 filmen kom eller?
Ja.
Ja.
15 till och med, jag kan ha fel.
15, 2015 stämmer.
Det är så pass, ja, okej.
Ridley Scott. Vad director. Intressant nog. Ja, gjorde det. Så, men du hade sett filmen, Robin?
Ja, det har jag. Det är ju det ganska nyligen. Jag har ju blandat ihop flera titlar under den här tiden när det släpptes. Så jag var inte säker på om jag hade sett den eller inte. Utan jag kände, ja, Interstellar har jag sett. Och sen har jag sett någon till, men jag minns inte riktigt vilken det var. Men det var ju inte The Martian, så jag såg den för 2 dagar sedan. För att kunna vara lite förberedd i alla fall på den här podcasten. Även om jag har väldigt lite med själva bokformen att göra. Och Andy Weir som person hänger jag inte direkt med på så mycket. Men jag tyckte det var en bra film överlag. Mm. Som person är jag en sån som vill att det ska vara så realistiskt som möjligt. Mm. Om det finns en möjlighet till att göra det. Jag tyckte ändå att de gjorde ett ganska bra jobb. Sen fanns det såklart saker man störde sig på. Mm. Men till skillnad från de flesta andra så skötte de sig exemplariskt. Armageddon.
Ja, men det går ju inte att jämföra med. Armageddon är ju fantasy på sin höjd.
Ja, det är inte långt ifrån i alla fall.
Jag har faktiskt aldrig sett Armageddon, men ja, jag vet ju allt om...
Independence Day är ju lite samma sak där.
Ja, men den är bra.
Nej, det är inte.
Inte vetenskapligt sett, men den är bra.
Nej.
Jo.
Inte ens där.
Jo. Den är underbar. Det är bara liksom, det dryper av USA-iransk propaganda.
Ja,
det,
precis.
Man kan riktigt gotta sig åt hur äckligt det är. Ja, okej.
Okay.
Welcome to Earth. Boom. Ja, den är fin. Och jag har ju då sett både filmen och läst boken. Och Henrik, du har...
På Martian har jag bara sett filmen.
Ja, okej.
Okay. Ja.
Blev du sugen på att läsa boken när du såg filmen?
Martian, menar du?
Ja.
Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, men,
så bra var det inte.
Nej, men nu tar vi lugnt här. För det handlar inte så mycket om att liksom, det var så dåligt för att jag inte ville läsa boken. Utan det har ju mer att göra med att jag är dålig på att läsa böcker.
Ja.
Välkommen till klubben.
Så att jag har sett filmen två eller tre gånger vid lite olika tillfällen med olika människor. Och det är alltid intressant att se hur andra liksom reagerar på det. För att ja, det är ju lite acquired taste när det går ner så pass. Alltså det är ju lite nörderier i fiction mer än... Nej, vänta nu, förlåt. I science mer än fiction.
Ja,
just.
Men nej, alltså det är väl klart, jag blev lockad att läsa boken. Men då vet jag att då hade den hamnat på liksom nattduksbordet med de andra 15 jag inte har läst ut än. Så att ja.
Ja, nej, jag förstår det inte. Men ja, okej, okay, fair enough.
Men jag tror alltså liksom grejen med, eller vad ska man säga, svårighet, eller det skillnaden som du beskrivit typ bara mellan Armageddon och Martian. Alltså det måste bero väldigt mycket på, tänker jag, vilken ände man redan börjar med från liksom första idén när man skriver en story.
Ja.
Alltså om du börjar med en story som egentligen inte är nödvändigtvis science fiction baserad, eller en science-baserad. Och så ska du sen då, när du gör en filmadaption av det, då trycka in någon slags logik i det, liksom. Då blir ju det efterkonstruerat, och liksom, det är väl kanske därför det brister väldigt ofta då.
Ja, men du säger att det här inte är nödvändigtvis science-fiction-baserat. Det är ju Robinson Crusoe.
Ja, det gjorde du.
Ja, det kan vi väl säga.
Så att jag menar, det är ju inte nödvändigtvis att det här måste vara en science-fiction-story.
Nej. I sin grund. Nej, men jag tänker mer att han... Även om man har tagit liksom en simpel plotline så har han ju liksom från första byggstenarna vetat vad han jobbar med, om man säger så. Han är ju insatt eller nördar in sig i de detaljer han vill få rätt.
Ja, jag läste ju dock en sak. Andy Weir var ju fullt medveten om att grunden till hans historia var ju inte riktigt science riktigt. Om man säger så, det här med sandstormen i början där. Jag vet inte om du har läst någonting om det här, men...
Nej, ingenting.
Som jag förstod det så ska en sån sandstorm med den styrkan ha en tiondels effekt på Mars som det är på jorden. Okay. Så att det skulle inte alls göra samma skada vid samma styrka, om du förstår vad jag menar, på grund av den tunna
atmosfären.
Tyngdkraften.
Ja, precis.
Gravitationen. Åh, det är inte jag fick till det.
Han lyckades säga gravitation.
Men gravitationen, är inte gravitationen ungefär liknande på Mars?
30% skillnad, va?
Någonting sånt.
Ja, men jag tänker, är det inte atmosfärens densitet som gör skillnaden i så fall på en sandstorm?
Atmosfären är väl bara 1% av jordens eller något åt det hållet.
Ja.
Mm.
Så den sandstormen som, ja, det som händer i början där, det, det skulle absolut inte kunna hända.
Som är grunden för hela historien kan man säga då, egentligen.
Och han har nämnt det också, att han funderade på att ja, man kanske skulle ha någon annan slags olycka som, men ärligt talat, hur många bryr sig? Jag skiter i det är häftigare med en sandstorm.
Ja, lite så. Man kan ju säga så här också, om det var en så rejäl sandstorm på Mars, tänk hur illa det hade varit om den var på jorden.
Så kan man definitivt se det.
Ja, men däremot, det är ju såna här sandvirvlar och sånt där lite senare i filmen, och det, såna finns ju.
Mm.
Och det är klart att det blir ju sandstormar, men ja, de skulle inte alls vara som det återspeglas vare sig i boken eller filmen, utan det hade ju varit en smekning mot kinden på sin höjd liksom. Det, men att sand kommer in i allting och stör, det händer ju, det, så är det ju.
Mm.
Det vet vi ju från de här Mars Rover och de här, att de täcks ju av sand efter att det har blåst lite grann, va? Så att...
Mm.
Men nej, den första stormen där, det är väl hans största faux pas.
Var inte det, bara lite side note, var inte det lite grejen med, vad heter nu den roboten som har kört runt på Mars ett tag?
Number 5?
Nej.
The Terminator.
Wall-E. Nej, men vad heter den? Det är något Endeavor eller något sådär, va? Nej.
Mars Rover heter ju en av dem.
Ja, den som hade ett Twitterkonto och åkte runt och fotat massa i några år. Och jag vet inte om den ens kör fortfarande, men... Den roboten i alla fall. Där har jag för mig att grejen var att när de skickade den till Mars för... Hur länge sedan är det nu då? 4-5 år sedan kanske? Att den inte alls skulle vara i operativ bruk så pass länge som de har tänkt. Alltså... Det var liksom bara en tiondel eller en procentdel av så länge som de nu har använt den. För att de tänkte från början, just på grund av det här med sand på Mars, att solpanelerna skulle bli täckta.
Mm.
Så att den inte skulle ha möjligheten att ladda upp sina batterier mer. Men det var tydligen en, någon misskalkulering de hade gjort eller någonting. Att på grund av blåsten eller den lilla vind som finns liksom, så blev den ren.
Ja, just det.
För jag för mig att de byggde inte in någon apparatur för att liksom blåsa ren solpanelerna.
Okej. Okay.
Utan räknade med att den kommer köra så här länge och sen kommer sand, eller panelerna vara täckta av sand och då funkar den inte längre. Men tydligen var det misskalkyl och den höll liksom flera gånger längre än vad de tänkte.
Det som finns just nu på Mars som vi har skickat dit, det är sonden Mars 2, Mars 3, Mars 6, alla från USSR. Viking 1 och 2 Landers. Vi har Mars Pathfinder, Sojourner, Mars Climate Orbiter, Mars Polar Lander, Deep Space 2, Beagle 2, Spirit Rover, Opportunity Rover, Phoenix Mars Lander, Mars Science Laboratory och Schiaparelli EDM Lander. Det är vad som finns där just nu.
Men då var det kanske Opportunity då.
Hade vi inte en Curiosity också? Jo, just det. Curiosity är den senaste som har landat.
Den är det, ja. Just det. Den finns på @MarsCuriosity på Twitter.
Opportunity och Curiosity är fortfarande aktiva och rör sig på Mars.
Och även Curiosity ser det ut som.
Ja.
Ja, du sa det. Den twittrade i februari senast.
För det är så man följer vad som händer på Mars. Man kollar
your friendly neighborhood NASA Mars Rover. Exploring the red planet since 2012.
Jag älskar det. Jag tycker det är så briljant. Ja, det är riktigt, riktigt bra.
Ja, det var lite en side note.
Mm. Men det är också en integrerad del av storyn att han hittar ju saker på Mars som han nyttjar.
Ja, just det.
Och det är väl en sån där grej man kan ifrågasätta att att tydligen har ju NASA alltid använt exakt samma anslutningar till sina batterier, så det är bara att ta upp ett nytt, helt nytt batteri och ansluta till gammal utrustning och så funkar den. Men,
men jag menar, det är ju inte så, tycker jag. Alltså, om man ser till kvaliteten på foton där, så är det väl ingen större skillnad på det om månlandningen, eller? Jag tycker det är ungefär samma kvalitet på det man får se faktiskt nu för tiden.
Ja, nej, jag vet inte. Nej. Vill du ta den, Henrik?
Nej, jag bara låter den droppa till golvet.
Ja, okej. Ja, det är bra.
Men jag tyckte det var väldigt intressant det här att odla sin egen mat.
Ja.
Och det funkar. Det var ganska fascinerande. Ja, precis.
Och att han per definition blev liksom kungen av Mars när han hade koloniserat den.
Precis, min tanke. Någon humor måste man ju ha när man sitter fast där så länge.
Ja, verkligen. Nej, de gör ju experiment med det just nu. De testar och försöker att mer eller mindre skapa marsmylla här på jorden som ska ha samma tänkta sammansättning, och så försöker man odla i det, och det går.
Mm. Märkte ni det att det jag tyckte också var väldigt fascinerande, det här med att de lägger sin skit i beslutningsbara påsar och sen märker de i namn.
Gjorde de det? Kanske gjorde det.
Jag förstår inte. Ja. Han öppnade ju den här men, lådan där, och sen ja. Stod det med alla namn på det. Den förstår jag ju inte riktigt varför det ska...
Ja, jag vet inte. Men kan inte det också bara vara en sån här typisk anal NASA-grej? Alltså att liksom all toxic waste med tanke på DNA och allt sånt där, så ska det märkas upp. Jag vet inte. Bara...
Din skit är bättre än min skit.
Ja, lite så.
Nej, men jag tänker att det kunde ju vara medicinskt, att det är så att de vill mäta någonting hur väl man anpassat sig till. Jag menar, tanken var ju att det här skulle vara en mycket längre vistelse på Mars än vad det var. När de var tvungna att avbryta så var det ju bättre att det skedde så tidigt som möjligt, för då hade de ju fortfarande rätt omloppsbana och så vidare. Det var ganska lätt att komma tillbaka till jorden. Så det kanske var så att de skulle mäta förändringar i avföringen under längre tid. Alltså, det är ju inte omöjligt. Tanken var ju inte att de skulle börja kolonisera Mars och faktiskt använda det som gödning.
Nej, men sen är inte deras prioritet, kan ju inte varit heller, tycker jag, att studera avföringen. Men ja, det finns väl en logik i det kanske.
Det finns vetenskapsmän som bara drömmer om att få gräva sig ner i mänsklig avföring från folk som har bott på Mars.
All data är bra data.
Ja, precis!
Och sen ser vi hur det gick för Nazi-Tyskland.
Nej då. Nej, sen han har ju pratat en del om det här. Det första han gjorde när han fick idén, det var ju att skriva ett datorprogram såklart. Han funderade lite grann på hur det här med omloppsbanor och sånt där fungerade. Så att han programmerade ett eget. För det visade sig att han hörde med kompisar och folk vid NASA och sådär. Och det är ingen som räknar ut sånt här i huvudet, utan de skriver program för det. Så det gjorde han också. Så att han hade hela, det stod inga datum i boken, men han har alla datum och allting satt i historien. Och han har liksom ett program där han har noterat var allting befinner sig, omloppsbanor och så vidare. Så att alla tidsfördröjningar och alla alltså perioder han anger är så korrekta de bara kan bli.
Mm.
Och det är väl lite grann det som var hans målsättning också. Jag kallade det bara en vanlig Robinson Crusoe-historia förut, men det är ju inte riktigt sant, utan vad han hade som målsättning här var att låta tekniken driva storyn. Att det här är vad vi har för teknik, det här är vad som skulle hända, så här fungerar det. Okej, nu sätter vi intressanta människor här, vad händer? Och jag vet inte om det är så ni uppfattar den.
Jo, men alltså det är väl klart, alltså det, om man tänker från det perspektivet, så är det ju inte, vad ska man säga, the outcome liksom, alltså hur en händelse utspelar sig beror inte så jättemycket på karaktärernas personlighet nödvändigtvis. Den känns mer som en krydda till berättelsen. Men det är liksom inte karaktärernas egna personligheter som nödvändigtvis driver storyn framåt genom vad de gör. Det är klart att de har förmågor som gör att det går att genomföra, om man säger så. Att han har de förmågor han har, att han har den personlighet han har, gör ju att han besitter kapaciteten att ta hand om sin situation på Mars när han är ensam. Men det är ju tack vare de tekniska förutsättningar han har, och även de på jorden då i sin tur.
Ja. Det jag tänkte på när du sa det här med sanden som blåser bort från solpanel och sådär, jag kan ha fel, men var det inte så att de upptäckte från NASA där att han hade gjort rent en av dem, just de här panelerna också? Nu vet inte jag hur det återspeglar sig mot verklighet och sådär, men det här med att det rengör sig självt och så.
Nej, alltså jag vet inte riktigt heller hur det där var, men alltså sen får man ju tänka på att den här roven rör ju på sig också, den här Curiosity åker runt.
Ja, det är sant.
Och de hade väl gjort, vad jag förstod, nu minns jag, det var en nyhetsartikel jag läste för mer än ett år sedan. Men liksom, de hade gjort en kalkyl grovt på hur lång tid det kommer ta för sand att bygga upp sig på solpanelerna. i stort sett. Mm. Och du har gjort en liksom uträkning på att okej, okay, då kommer vi ha nytta av den här roven så här många dagar. Men sen visar sig den uträkningen inte riktigt stämma med praktiken när de väl var där liksom, utan det tog mycket längre tid, måste jag säga.
Mm.
Och det är ju precis så det skulle fungera, att om en av de här aktörerna som befinner sig på Mars skulle bli täckt med sand, solpanelerna, så skulle ju strömmen ta slut och då skulle den ju stanna och sluta sända. Men om det då kommer en ny storm, eller i det här fallet en Matt Damon, och borstar bort sanden, så skulle den ju börja sända igen. Och då säger, ja, då börjar det ju blippa till på någon monitor där på NASA och så, woho!
Just det.
Och det, ja, för all del, intressant.
Vad tyckte ni om att alltså tyngdkraften i sig inte återspeglades på planeten när han sprang runt där? Brydde ni någonting om det alls, eller?
Jag tyckte det var jättebra. För ska du springa i 30% lättare graviditet så alltså du måste ha någon form av så här hoppskutt skippande gång som, ja, ser jättefjantigt ut. Så, ja, så jag accepterar faktiskt att de bara hoppar över den grejen. För det förändrar inte själva storyn på något sätt. Alltså det var ingen vetenskaplig detalj som... Jag menar, det är inte som att man hör någon skjuta i vakuum. Alltså, mm, det hade förändrat storyn på, ja, grund av en vetenskaplig inaccuracy. Men i det här fallet, okej, okay, det var inte vetenskapligt rätt, men...
Inte hela världen.
Ja, i boken så är det ju rätt.
Ja.
Ja.
Ja, för där slipper man se det. Vad säger du, Henrik?
Nej, alltså det var väl inget jag tänkte på hade problem med heller. Det blir ju en intressant diskussion när vi kommer till nästa bok i och för sig, men... Nej, det var inget jag tänkte på så faktiskt.
Nej, okej. Okay. Det är ju många som har berömt den här boken och filmen för all del. Vi har ju Neil deGrasse Tyson som har bland annat berömt den väldigt mycket och sagt det att har ni sett en science fiction-film som är väldigt trogen vetenskapen där ingen dör? När hände det senast? Alltså,
och det, ja, faktiskt.
Det är ju en intressant tanke, för normalt sett så brukar det ju vara väldigt mycket... Ja, folk dör väldigt mycket i rymden.
Ja.
Mm.
Och det är ju en farlig miljö såklart, men man måste inte alltid visa det på det sättet. Och det är ju lite också vad Andrew Weir gjorde. Alltså, han satte ju en väldigt positiv människa där. Alltså, han satte ju en, som han säger själv då, att astronauter är ju ändå... Det är inte vanligt folk, utan det är ju det bästa av mänskligheten liksom. Du måste ha gjort en hel del bra grejer innan du får åka ut i rymden. Och han tyckte det, att det är klart att det här skulle ju kunna vara en riktigt deppig bok eller film, alltså en deppig story. Det här kunde ju varit allt om hur ensamheten tär på dig och sådär, va? Men
ja,
nej, det var inte det som var intressant. Så att han satte ju någon som hade varit lite slängd i käften och hade ett ändå, ja, nej, men vi fortsätter, vi arbetar, ja, och på så sätt så blev det en ganska positiv bok, eller positiv berättelse i slutändan.
Jag tänkte lite grann på det att när man satt och såg filmen, att om det hade varit jag, hade man gett upp? Och när hade man gett upp? Ja. För det var ju en hel del motgångar genom de här månaderna och åren som det blev. Jag vet inte om ni tänkte på samma sak.
Jo, jag tror alltså någonstans där jag har fått liksom mina ögonbryn bortsvedda och liksom hela min potatisodling har sprängt, så liksom, då hade jag nog bara lagt mig fosterställning och gråtit lite.
Stålpinne genom magen, där hade jag gett upp.
Det hade inte blivit en väldigt lång film då.
En trailer. Du har inte, nej, precis, exakt.
Ja, men ärligt talat.
Ja, när hans potatisar dog där så hade jag nog nästan tagit av mig hjälmen, tror jag.
Ja.
Jag hade nog inte ens kommit så långt i och för sig. Kommit på allt
det är väldigt, det är lite det intressanta tycker jag att se också, för att det är ju oftast bara, jag vet inte hur jag ska uttrycka den meningen riktigt, men alltså att det är ju ofta i den här miljön, alltså den typen av filmer, även typ för att ta en helt annan typ av story, men Apollo 13, alltså det är ju ofta de här väldigt konstiga situationerna som rymden innebär, som den här typen av karaktärer ställs inför, att de måste hela tiden också vara väldigt rationella. Och tänk, liksom, vad ska man säga, logiskt analysera sig omgivning. Okej, vad är det jag har att jobba med? nästintill i alla situationer, oavsett liksom hur kritiskt det är. Och därmed liksom då att följa checklister och protokoll och liksom, ja. Det är väl lite det också som gör det till en intressant berättelse, tänker jag.
Ja.
Ja.
Absolut så. Och det här är ju, ska ju inte säga att det är en feel-good-film, men det är ju ändå en film som på något sätt återställer hoppet för mänskligheten. Alltså det är en väldigt positiv film i slutändan. Sen så, ja, jo. Hela räddningsaktionen där, det är liksom lite väl mycket som går snett, kan jag nästan känna ibland, men det han ska verkligen inte klara sig.
Nej, precis.
Nu ska han dö.
Ja.
Okej, jaha, han har löst det så. Ja, men då går den sönder. Alltså det, vad det än är, så känns det lite, ja.
Ja.
Och det går också in då i det här att man hade ju kanske gett upp själv om man var i en sån situation.
Ja.
Ja.
Vad tänkte du på, Henrik?
Nej, men jag tänkte, det är väl också där liksom, du kommer ju aldrig någonsin kunna göra, vad ska man säga, den perfekta storyn som tilltalar en till 100%. Just av de anledningarna där med dramaturgi och hur man berättar en historia. Alltså om du då ska tillämpa logiken även in på de här småbitarna med liksom hur storyn fortskrider med, liksom med saker som går sönder och sånt där. Att man kan ju tycka att okej, rent statistiskt så skulle det kunna räcka med den första olyckan och någon till liksom sådär. Och sen borde det ju egentligen också teoretiskt sett varit en massa små perifera grejer som kanske gick sönder som inte egentligen betydde så mycket. Men det är samma grej där, det kanske blir, då blir det ju för mycket lösa trådar för att en story ska liksom vara konsekvent och liksom gå och följa och, ja. Så att någonstans får man ju alltid göra lite avkall liksom för dramaturgin. Det kommer man ju aldrig ifrån.
Nej, precis, absolut så. Han refererar ju till Arthur C. Clarke och Isaac Asimov som inspirationskällor, och det skulle jag säga är ganska tydligt i hur han bygger upp sina karaktärer. Alltså Andy Weir går ju kanske ett snäpp längre i att bygga det på en vetenskaplig grund och att verkligen kolla upp de olika detaljerna. Men hur han skapar människor och karaktärer, det är väldigt i stil med Clarke och Asimov och de här klassiska science fiction berättarna.
Vad innebär det, om du bara vill utveckla lite snabbt för någon som inte är jätteinsatt?
Det innebär att du har ganska enkla karaktärer som inte utvecklas så där jättemycket. Alltså personlighetsutveckling har vi inte i den här boken eller filmen. Och de har ofta en egenskap som definierar dem. Och jag menar, i The Martian så handlar det om att vara, ja, nej, men jag ger mig inte. Alltså det är hans egenskap. Han fortsätter oavsett vilka odds han möter. Han har gett sig den på det. Och alltså att ha sådana karaktärer som interagerar med sin omvärld på ett aningen tvådimensionellt sätt, det återkommer ju väldigt mycket i de här klassiska science fiction-berättelserna. Därför att det är egentligen inte karaktärerna som är de allra viktigaste, utan det är de stora skeendena, det är allting som händer runt omkring, det är hur agerar den här nya tekniken tillsammans med mänskligheten. Och då är det liksom, ja, då får du ha en professor som bara har en sak i mål, som målsättning. Då får du ha en ung astronaut som aldrig ger sig. Alltså, de kan ha ett visst djup, men generellt sett ganska tvådimensionella karaktärer. Det är inte därför man läser de berättelserna.
Nej.
Du är ju den enda av oss som har läst boken, Kenneth, om jag förstår det hela rätt. Och det är ju ganska vanligt att boken och film skiljer sig ganska mycket. Eller att det är en del skillnader i alla fall. Hur tycker du att det är här? Om du jämför film och bok?
De är väldigt trogna boken.
Okej.
Okay. Skulle jag säga. Ja, det framförallt så är det samma känsla i bok och film. Och det hade ju varit svårt att göra något annat, för om du hade gått ifrån boken mer, så hade du ju alltså då hade du riskerat att skapa en Armageddon. Alltså, då är det ju vetenskapen du går ifrån, va? Men ska du behålla den vetenskapliga korrektheten, ja, då får du faktiskt hålla det till grundmaterialet. Och precis som vi var inne på då innan, att personerna i sig är inte så där fantastiskt utvecklade Utan det är mer lite slapstick och det, du har dina givna personlighetstyper. Då är det ganska lätt att vara trogen grundmaterialet. Därför att det finns inte så mycket mer i grundmaterialet. Alltså att läsa boken, det är lite som att, ja, se filmen. Alltså du ser verkligen en film i huvudet när du läser den. Det är nästan som den var skriven för att göras film av.
Vad gjorde du först? Såg du film först eller såg du, läste du boken först?
Nej, jag läste den. Jag läste den. Nu var det några år sedan jag läste den, så att ja, så länge sedan kan det inte vara, för den är inte så gammal. 2011. Men jag läste den ganska snart därefter, så att 2012 kanske. Men det är ju ändå ganska många år sedan, så att jag kommer väl inte ihåg alla detaljer. Men den var läsvärd, absolut. Mm. Men det kändes lite opolerat, tyckte jag också. Det var lite sådär att, okej, okay, det här är en programmerares första riktiga bok. Det kändes lite, det gjorde det. Om vi frågar Henrik då, hans nästa bok, känns den opolerad eller känns den mer som en riktig bok? På så här, eller som en etablerad författare har skrivit den, om vi säger så.
Har han utvecklats?
Ja, precis. Har han haft någon personlighetsutveckling?
Ja, det kan jag inte relatera till den föregående boken då riktigt. Men nej, jag får väl säga att det mesta du beskriver är väl ungefär sant för den här också. Den kom väl ut förra året, som jag förstod det, 2017.
Men har vi nämnt vilken bok det är?
Nej, det kanske vi inte gjort. Artemis heter den i alla fall. Och vad jag vet så har väl han väl inte släppt någon bok däremellan, utan det här är väl nästa bok efter The Martian.
Nu ska vi se. Artemis, det är ju Sailor Moons katt, eller hur?
Ja, det är exakt det som han spinner på. Nej, faktiskt inte.
Och jag önskar ni kunde se Robins min just nu.
Ja.
Det är ett annat specialavsnitt ni får göra utan mig.
Jag släpper den bollen, kan jag ju säga.
Vem ska vi bjuda in till att tala om Sailor Moon?
Ja, då får du köra utan mig i alla fall. Det är en sak som är säker.
Kan inte hitta någon av de svenska röstskådespelarna som gjorde på 90-talet?
Ja, precis.
Ska jag fråga någon?
Ja, nej, men Artemis är ju väl någon av de grekiska gudinnorna, va? För månen. Jag tror det är någon sån där grej.
Ja, okej. Okay.
Mm. Så att det är väl därifrån namnet kommer i alla fall. Men ja, nej, så det här är väl hans nästa bok efter Martian då, om jag har förstått rätt. Då är det väl 6 år mellan dem, om du sa att den förra var 2011.
Mm.
Nej, men för att komma tillbaka till vad du frågade, han skriver väl på ungefär samma sätt skulle jag säga. Alltså här är det betydligt fler karaktärer. Det är ju en huvudkaraktär som står i centrum liksom, men det är betydligt fler karaktärer som är liksom ständigt återkommande. Det är mer en klassisk, vad ska man säga... Den här kommer ju bli någon form av actionfilm. Science fiction action.
Okej. Okay.
Mer Star Wars än Star Trek, om man gör en koppling till de klassiska serierna.
Okej.
Okay. Mm. Nu har ju Star Trek blivit mer typisk spelfilm som liksom. Och det här kommer väl bli något i samma stil. Det är ju mer högoktanigt och rafflande än liksom vad Martian är.
Mm.
Men det är ju...
Det är folk som dör och så vidare.
Ja, precis. På mystiska sätt och mördare och lite såna grejer och... Ja, en väldigt klassisk skriven story så det är inget konstigt så. Det är mer settingen då, att det är på månen och hans vetenskapliga nisch som gör att den blir intressant. Men det står ju sig där, tycker jag, att han inte riktigt till 100% skriver trovärdiga karaktärer. Här har han ju gått liksom steget längre också med huvudkaraktären. Hon heter Jazz, kortform för Jasmine Bashara. Hon är av saudisk härkomst, dotter till en svetsare.
Och låt mig gissa, hon är en sån där riktigt pojkflicka som vet vad hon vill ha och som är duktig med maskiner. Har lite svårt med det här med pojkar, eller?
Något i den stilen, ja. Och så här, den här klassiska grejen att de är mystiskt bra på nästan allt de gör utan direkt att ha någon utbildning inom området och sen väldigt konstigt klantiga när det passar storyn.
Ja.
Det är lite såna grejer om man tänker liksom, om man ser förbi det så bara liksom, man får bara skippa och droppa det och gå vidare liksom. Men ja, jag kan väl tycka att liksom det känns som att han går lite all in här. Han skriver en kvinnlig karaktär som dessutom är av muslimsk härkomst, arabisk härkomst med muslimsk bakgrund. Hon är ju inte troende, men hennes far är, och liksom det känns som att ingen av de här karaktärsdragen känns det som att han har undersökt tillräckligt bra för att kunna skriva trovärdigt.
För han är en vit medelålders man ifrån Kalifornien.
Ja, lite så. Det känns som att han hade nog kommit mycket längre bara om han hade liksom, frågat sin fru om de här liksom, typiskt karaktäristiska kvinnliga dragen som han slänger sig med faktiskt stämmer.
Vad är det första, den första regeln när det gäller att skriva?
Du ska veta vad du skriver om.
Write what you know.
Ja, precis. Mm. Nej, så att det är väl där det faller lite. Alltså det fanns, nu har jag ju inte läst boken i text, utan jag har ju lyssnat på ljudboken. Som finns på Audible. Den är ju inläst av en skådespelare då, Rosario Dawson. Jag vet inte, jag kände igen i alla fall, men hon var bra. Nej. Men som sagt, man får ofta se förbi liksom de här bristerna i karaktärer och inte hänga upp sig för mycket på det. Det finns några partier liksom där det verkligen liksom tar en ur hela historien, tycker jag. Men det är väl hans enskilt svagaste grej då, om man ser från hur du beskrev The Martian.
Han har ju sagt, Veer, att hela storyn runt Artemis var just byggd på, jag vill ha en story som utspelar sig i en stad på månen.
Mm.
Punkt. Och sen börjar han liksom kolla vetenskapen, hur skulle det funka, hur skulle det se ut, vad krävs för att man ska få det att fungera. Och så börjar han liksom med hela den här vetenskapliga grunden för omständigheterna. Och sen satte han vissa då personer i det här för att få en story. Mm.
Nu, jag har bara försökt sammanfatta lite liksom vad grunden, vad historien går ut på. Jag vet inte hur långt jag ska gå för att spoila eller så, men jag kan ju dra grunderna. Ungefär det som står på baksidan av boken, om man säger så, fast lite mer fleshed out i stort sett.
Absolut.
Mm. Så att det handlar ju om huvudpersonen då, Jess Bashara. Och som jag sa, hon är av saudisk härkomst. Hon växte upp på jorden, föddes och växte upp på jorden i Saudiarabien då, antar jag. Med sina föräldrar. Det är lite oklart var hennes mor tog vägen någonstans, men ja, försvann det liksom under de första åren av hennes liv. Sen flyttade hon och hennes pappa till månen när hon var i 5-6 års åldern. Jag antar att det var väl ungefär då de höll på med att bygga upp hela månbasen Artemis. Den består, om jag minns rätt, av 5 stycken liksom kupoler. Mm. Som är sammansatta då på olika sätt med gångar och sådär. Så att det är lika mycket som är byggt ovanför marken på månen som är byggt under marken på månen. Så det är liksom ett nätverk av tunnlar och gångar och smala korridorer och sådär. Sen är de här 5 bubblorna döpta efter olika astronauter. Någon heter Armstrong, någon heter Aldrin, ja, Conrad och så vidare.
Bean, Shepard.
Ja, just det.
Är de 2 kvarvarande där, ja.
Ja. Det är de. Så att hon flyttade ju dit då när hon var väldigt liten. Så att hon ser ju sig mer nu som en Artemisian, eller hur var de säger? Artesian kanske han säger. En jordinvånare.
Hon är en gumma i månen!
Ja, precis. Ja, 5 år ner, runt 25, 26, någonting i boken. Och under uppbyggnaden av den här månbasen så det är väl lite, det känns som att det är lite så här koppling till typ uppbyggnaden av många städer och sånt där i USA liksom på 1700-1800-talet där, att liksom det är olika nationaliteter som mer eller mindre har monopol på olika saker. Mm. Här är det då saudierna som har i stort sett monopol på allting som har med svetsjobb och sånt att göra. Och sen finns det andra nationaliteter som har liksom tydlig monopol på sina områden. Så det finns ofta väldigt liksom tydliga unions eller guilds för saker och ting. Hon jobbar då som en slags porter, det är väl typ stadsbud ungefär. Alltså liksom, ja, saker som anländer dit liksom är hon budbärare med och åker runt med till folk på månbasen. Även då givetvis så håller hon på med smuggling för att föra in kontraband åt olika människor för olika priser. En tydlig grej som folk inte får föra in är ju brännbart material av uppenbara orsaker. Eftersom deras atmosfär som de pumpar in är ju till mycket större andel syre. Än vad våran är på jorden, och så är den ju bara trycksatt på ett annat sätt. Nu kommer jag inte ihåg vad gravitationen eller graviditeten är där på månen, men det är väl, är det en 1/8 typ av jordens, något sånt där?
Ja.
Väldigt låg i alla fall. Så att det är ju en plot point i berättelsen som utnyttjas i olika lägen, actionsekvenser och sådär. Så den tror jag är svår att komma ifrån då, om man nu kopplar tillbaka till hur de gjorde det i The Martian. Och det är väl också en så tydlig grej just för månen att det är lägre gravitation. Så att om de nu kommer bli klara med den här filmen, så antar jag att det kommer, hur de nu ska lösa det. Men det måste ju vara en grej. Hon jobbar med det här då som stadsbud och lite smuggling. Hon försöker spara ihop pengar. Hon lever ju liksom på fattiggränsen och bor liksom i en liten typ låda/kista liksom, som är hennes bostad typ. lever på minimigränsen, försöker spara upp pengar för att kunna bli en EVA master. Och EVA är ju, vad heter det? Man skriver ut förkortningen. Extra vehicular, någonting sånt där. Det är ju, EVA står ju för rymdpromenader typ. Alltså att man rör sig utanför farkosten typ på ISS och sådär. Så att EVA Masters, eller EVA Masters Guild, det är egentligen alla de personerna som ansvarar för och har möjligheten att gå utanför månbasen i rymddräkter. Det är de som leder typ turistguidningar när folk kommer dit för att gå runt på månen och sånt där. Så att de har liksom monopol på den biten. Och det är det hon liksom aspirerar till att bli. Det är väldigt dyrt och det är många olika prover och sånt där. Boken börjar med liksom en rätt spännande sekvens där hon är ute på en rymdpromenad och misslyckas med sitt prov att bli en sån här EVA-master. Via sitt jobb som smugglare då, så kommer hon i kontakt, eller har jobbat länge åt en norsk affärsman som bor på månen, som heter Trond Landvik. Ja, det låter mycket coolare tror jag för amerikaner och på engelska som tror att det är så norska låter.
Ja.
Men för oss som bor där uppe så låter Trond Landvik bara väldigt korkat. Vilket fall. Trond, ja. Jag vet inte hur vanligt det namnet är.
Nej, men
Trondheim, nej. Har du ju en stad som heter?
Jo, men det...
Det är väl där han bor då, antar jag.
Det är mycket... Det låter
Trond från Trondheim. Ja, okej, okay, det finns... Förlåt mig, jag tar tillbaka allt. Det finns 202 personer i Sverige som heter Trond.
Ja, då lär det finnas ett antal fler i Norge.
Ja, några heter det efternamn. Men de flesta heter det förnamn.
Ja, i alla fall. Det är en affärsman som bor där som heter så. Och han blev rik under någon slags telekomboom i Norge. Så att han är väl typ multimiljardär.
Den kom lite sent till Norge alltså.
Ja, precis. Jag vet inte riktigt vilken telekomboom det här ska vara. Men det är liksom bara typ en halv mening i boken. Och man bara, jaha, okej, okay, ja.
De upptäckte telefonen.
Ja, typ. Han första norrmannen som upptäckte telefonen.
Nej. Ni knyter ett snöre mellan de två burkarna. Då ja. Kan ni prata med varandra.
Precis. Ja, nej. Så att om jag minns rätt så har han flyttat dit i stort sett för att hans dotter, som är 15-16 någonting, Lene, hon är förlamad i benen neråt sen en bilolycka där hans fru omkom. På jorden så hade det inneburit att hon har fått sitta i rullstol resten av livet. På månen innebär det att hon kan i stort sett gå runt med hjälp av någon slags kryckor som hon har. Så att, ja, de bor där i alla fall. Och via den här kontakten då som Jazz har med honom, hon smugglar in cigarrer åt honom regelbundet, så kommer han med ett erbjudande till henne. Det finns nämligen ett företag på månen som inte är kopplat till liksom själva månbasen, men de heter i alla fall Sanchez Aluminium. Aluminium heter det väl på engelska. Så att de tillverkar aluminium på månen. Mycket för inhemskt bruk, om man säger så då, alltså för byggandet av själva månbasen. Om man ska dra den bakgrunden lite då, månbasen ägs ju och drivs av ett företag eller en organisation som heter KSC. Står för Kenya Space Corporation tror jag. Som är baserad i Kenya då.
Mm-hmm.
Skälet till att Kenya har blivit en supermakt inom, vad ska man säga, rymdindustrin i det här universet då, eller i den här framtiden, det är i stort sett för att de ligger vid ekvatorn. Det var det de kunde erbjuda liksom privata företag jorden runt när det gäller att liksom få upp saker i rymden. Du kan utnyttja gravitationen och slingshot-effekten på ett helt annat sätt för att spara bränsle.
Ja, det ser man ju. Mm.
Och sen via liksom lite andra så här, ja, skattebenefits och lite sånt där, så har Kenya blivit tydligen en riktigt stor spelare inom det här. Så det är de som har byggt och driver månbasen då, Artemis. Det finns en valuta, den kan vi också bara ta med här då, som de kallar slugs, eller sniglar på svenska då. Det står för SLG, soft landed grams, så att SLG blir i slang liksom slugs, det är det de kallar det. Det stod så här på den wiki-sidan för boken att för jag minns inte att det här stod i boken, men det gjorde det säkert. Att one soft landed gram are used to denote the cost of getting one gram of cargo delivered from Earth to Artemis by the KSC. Så det är liksom på någon slags grund för valuta, men det är ju typ en kvasivaluta där. Den finns egentligen inte. Den är bara den är inte reglerad av någon, men den upprätthålls ju av det här företaget då. KSC liksom. Ja, så att dealen här då på månbasen är att det finns två kärnreaktorer, så de har någon kilometer bort från månbasen som står för energiproduktionen. Det behövs inte så mycket energiproduktion för själva månbasen, utan majoriteten av energin, 80% ungefär tror jag, går till det här företaget då som heter Sensus Aluminum som tillverkar aluminium. Så att dealen mellan de här företagen, KC och Sensus, det är att Sensus får gratis kraft, el, från kärnreaktorn till att tillverka sin aluminium i utbyte mot att biprodukten som blir över när de tillverkar aluminiumen med hjälp av en process som finns i verkligheten, jag vet inte hur mycket den används inom den här produktionen då, men det är att de får mycket syre, hur mycket som helst liksom, som en biprodukt av tillverkningen, och de kan ju inte göra någonting med det, så att utbytet här är att månbasen Artemis får gratis syre från Sanchez som får gratis ström från kärnreaktorerna. Det är liksom någon slags deal de har haft sedan de grundade den här månbasen. Den här dealen som då är låst i det här företaget, den vill den här norska affärsmannen då komma åt.
Såklart.
Vad han har gjort över lång tid, eftersom de tillverkar så mycket syre som de skickar in i staden, som inte liksom folk andas upp, det används ju inte liksom alltihop. Så har han stockpilat, liksom lagt undan i sina förråd väldigt, väldigt lite över lång, lång tid och på olika ställen så att ingen ska liksom misstänka någonting. Så att han föreslår för Jazz då att hon i utbyte mot en stor summa pengar, jag tror det är typ 1 miljon slags då, ska sabotera det här företagets harvesters, deras skördare som skördar den här mineralen då på månen. De har 4 stycken som skördar mineraler för att utvinna aluminium. Hon ska sabotera de här 4 samtidigt allihopa så att de inte går att använda. För därmed så får de ett stopp för deras aluminiumproduktion. Och därmed också syretillförseln till staden. Och han tänker då gå in med det syre han har stockpilat. Som kommer räcka i typ 1-2 månader. För att billigt köpa loss det här företaget. Och få den dealen. Gratis ström mot gratis syre.
Ja, ja, ja.
För att vidare expandera liksom sitt. Och det som börjar nystas upp, det är väl ingen jättestor spoiler, men jag kan ta den i alla fall. Det som nystas upp lite efterhand, det är ju att det här företaget, Sensus, är ju inte bara ett helt fristående företag. Det visar sig lite längre fram nämligen att de ägs av en rätt stor maffiaorganisation baserad i Sydamerika.
låt mig gissa.
Ja?
Någonting går fel.
Någonting går väldigt fel. Nej, så att de använder ju givetvis det här som någon slags skatteparadis. Eller de tvättar ju pengar genom företaget. Eftersom den här valutan på månen inte är reglerad av någon, så är det perfekt då för dem att tvätta pengar. Och det är lite där då liksom konflikterna och morden och mysterierna och liksom resten av storyn tar sin utveckling.
Intressant.
Får jag säga att det låter väldigt clever, väldigt genomtänkt alltihopa.
Ja, alltså, det är ju väl lite som du sa när du beskrev boken, Martian då, att det är ju hans styrka att gå in i alla de här små detaljerna och beskriva dem liksom minutiöst. Och då, det är det som är det häftiga, för att om man gillar det, då ser man ju hur allting verkligen hänger ihop. Samtidigt så är det ju också det som tar det lite out of character ibland, tycker jag. När huvudpersonen, som jag sa, liksom är sjukt smart inom alla möjliga områden som man inte riktigt förstår, hur blev hon så här kunnig inom detta? När det passar storyn också är väldigt klantig. Liksom, så att, det är många sådana där, när man väl tänker ett varv till, liksom, när man lyssnar på storyn, så liksom, det går inte riktigt ihop. Men det är ju återigen då bara att han brister i att han målar upp trovärdiga karaktärer. Det är inte det att storyn brister, för den håller väldigt, väldigt bra igenom, tycker jag.
Nej, och jag skulle väl egentligen också vilja säga att visst, han är inte jätteduktig på det här med att karaktärer gör en personlig resa och sådär, va, men å andra sidan, det är inte hans sätt att skriva, alltså det är ett annat sätt att beskriva eller att måla upp en berättelse. Det är ett annat fokus, och det är det här samma fokus som de tidiga science fiction författarna hade i mångt och mycket, och det, jag skulle inte påstå att det är fel. Allt måste inte ha en personlig arc liksom.
Nej, men det är väl det jag kan tycka då, att det blir det blir mer, inte skrivet på näsan, men det blir mer påtagligt här. Eftersom det är en väldigt karaktärcentrerad historia. Mer än vad The Martian var.
Ja, okej.
Och då blir de här bristerna liksom tydligare på ett sätt.
Ja, det kan jag tänka mig. Det kan jag absolut tänka mig.
Däremot så förhindrar ju inte det. För om man då tänker liksom, det känns ju när man lyssnar på den här boken att den är gjord för att vara en film.
Det känns så,
va? Och med en bra manusförfattare och regissör som tar det här ett steg till, så kan skriva karaktärer och göra det bättre, så tror jag nog att det här kan bli väldigt intressant. Samma stil som The Martian var.
Och som jag förstår det, är det inte så att det utspelar sig 60-70 år framåt i tiden ungefär?
Mm, det är väl något sånt.
Var det 2080 eller något sånt där, va?
Ja. Senare 2080, tror jag.
Ja. Var det ännu senare?
Ja, sent 2080, ja, just det. Just det.
Där.
Och sen, ni har ju säkert skummat Wikipedia-artikeln där, och det sägs ju redan i första stycket att, det var en liten detalj jag missade faktiskt, jag tog inte med det i min sammanfattning, men vid ett tillfälle, eller tidigt i boken då, när hon kommer till den här norska affärsmannen Trond och träffar honom och får göra sin överföring, jag höll på att säga kinesisk, men han är från Hongkong i alla fall, en affärsman som besöker honom, som heter Jin Chu. Han har en mystisk låda med sig som det står stämplat Zafo på. Z-A-F-O. Som hon givetvis blir väldigt intresserad av. Den får liksom inte så mycket huvudfokus sen under en bit av historien, men dyker upp lite senare. Och den, vad det är om man säger så, är väldigt centralt för hur historien utvecklar sig i sin senare hälft. Och det är också en typisk grej som är väldigt Andy Weir då, skulle jag gissa. Alltså det är en väldigt vetenskapligt förankrad sak liksom. När han beskriver vad det är för någonting där, Zafo, och hur det, ja, det är en produkt då, hur det tillverkas och liksom varför det finns en fördel med att tillverka detta på månen och så vidare. Liksom. Det, där briljerar han verkligen, för det är liksom, det är sådana detaljer han kan beskriva på ett intressant sätt.
Jag förstår lite, jag förstår känslan av den här månstaden lite grann. I en intervju så sa Andy Weir så här: "If there's 2,000 people living on the moon, well, I'm gonna move there to sell them shoes. And now there's 2,001 people living on the moon. That's how human settlement and expansion works. But there has to be some sort of seed." Och i det här fallet då så handlar det om turism. Som jag förstår det, som är de öppnar upp ett turistcenter där uppe och
de har ju liksom då, jag vet inte om det är en fristående bubbla eller en av de här bubblorna, men det finns i alla fall liksom en tydlig turistdel där du liksom kan gå och besöka Apollo 11 månlandningen och såna här platser liksom.
Ja.
Och se dem liksom med blotta ögat och ja. Det förstår man ju, det hade nog säkert hänt i en framtid där vi koloniserar månen.
Ja, säkert.
Folk som har jättemycket pengar vill åka dit och titta på såna platser.
Mm. Och då behöver man hotellnäring, restaurangnäring, du behöver, jag menar, bara det här med souvenirer är väl en sak, men alltså, det blir så mycket annat som växer upp och behövs runt omkring. Det är klart, du behöver ju laga och reparera det som finns där, du behöver aluminium, du behöver syretillförsel, alltså det är så många jobbtillfällen som dyker upp och det dröjer inte så jättelänge innan du faktiskt har ett fungerande vad ska jag säga, ekosystem av mänskliga tjänster.
En fungerande ekonomi.
Ja, exakt, en fungerande ekonomi, precis så.
Odla potatis.
Ja.
Samla bajs.
Nej, när jag lyssnade på boken så var det en av de grejerna jag hade mest svårt att föreställa mig. Det blir nog kanske lite enklare sen när det blir en film så, men jag tyckte på något sätt att skalan blev väldigt skev. Alltså det beskrevs ofta som nästan en Blade Runner-esk skitig metropol av något slag liksom. Där man liksom kan gömma sig bland folk och i mängden och det är liksom stort och knökigt och, men samtidigt så är det liksom bara en koloni på 5 stycken sfärer där det bor 2,000 pers. Och visst, det är väl klart att de här 2,000 är väl förmodligen bara de som är bofasta då, och så har du ju turister ovanpå det och liksom sådär. Men jag tyckte på något sätt att skalan skulle varit mycket större om vissa liksom saker som utspelar sig i historien skulle kunna vara logiska. Det var lite den känslan jag fick, sen kan det vara fel, men...
Nej, men det låter väl logiskt från din syn och se det, absolut. Men sen beror det på 2000 pers och de här kupolerna, hur stora är kupolerna och hur trångt blir det, men absolut, ja, ja.
Det... Och sen, det beskriver han ju också lite även tidigt i boken, det här med att liksom stöld överlag är ju nästan till ett oförekommande fenomen. Ja, ja. Alltså hon har ju en liten typ moppebil som hon använder sig av då för att köra runt när hon levererar sina paket. Mm. Den ställer hon i stort sett bara liksom i en gång och låser inte eller någonting, för att vem skulle sno den? Vart ska de åka?
Ja, ja, visst, alla känner alla och så vidare. Ja, ja, men så är det ju.
Det är en intressant tanke faktiskt.
Det är väl lite därför också som i vanliga småbygder där det typ ingen bor så låser väl inte folk sina dörrar heller.
Nej, nej, exakt. Det är väl lite, och de har ju liksom ingen, vad ska man säga, de har inget rättssystem, utan de har ju en polischef och det finns ju några poliser under honom och liksom i stort sett är det ju liksom, om någon vänstrar liksom på sin fru så liksom, ja, då går polisen dit och spör upp honom ungefär. Det är liksom, det är så det funkar liksom.
Det är polisens jobb i framtiden alltså.
Ja, ungefär så. För att i övrigt så finns det liksom inga direkta skäl att ha något liksom fungerande rättssystem där. Och han beskriver det rätt ingående, liksom, det här med att när du är så pass isolerad, du kan inte fly någonstans. Ja, alla de här faktorerna som spelar in liksom så.
Nej, jag tycker det är intressant det här med Kenya också. Det är ju många som säger att det är där det kommer ske den absolut största teknologiska tillväxten nu, eftersom de har ingen infrastruktur alls sedan tidigare. Och det betyder att det de drar in nu när de får investeringar, det är det absolut senaste. Det finns inget gammalt, utan allt är nytt. Och vilka är det som investerar? Jo, det är Indien och Kina. De absolut största ekonomiska strukturerna på jorden idag. Som bara pumpar in pengar i Afrika därför att de ser den här potentialen som finns i de här länderna. Att det är hårt arbetande, många människor som söker ett jobb och som är beredda att lära sig både programmering och annat utan att gnälla över det.
Ja, och den ja, inte riktigt, man får en liten glimt kan man väl säga av den utvecklingen som sker i Kenya då. I slutet, i stort sett av varje kapitel, så är det en separat del från liksom berättelsen. Den utspelar sig i första person, jag vet inte hur det är i Marsen, men...
Jo, samma.
Ja. Mm. Så i slutet på varje kapitel så är det en liten del som är skrivet i brevform. Brevväxling då, mellan huvudkaraktären Jazz och en Kevin, tror jag han heter, en karaktär som bor i Kenya då, på jorden. Så de brevväxlar från att hon är liksom 6-7 år. Mellan månbasen på Artemis och den här killen som bor i Kenya och drömmer om att bli en liksom rymdingenjör och få utveckla det här då. Mm. Då får man lite glimtar av hur det utvecklas liksom i landet och går framåt och ja, allting det där.
Kenya Kevin.
Kenya really? Kevin.
Ja, ja, okej. Okay. För all del. Nej, och så just läget vid ekvatorn där och alltså de har ju mycket mark, mycket områden att bygga på. Nej, ja, det låter allting låter väldigt trovärdigt när man ser just till de här faktiska yttre faktorerna i hans berättelse. Han är duktig på det, Andy.
Mm. Mm. Och liksom centrala teman eller centrala plot points är också väldigt vetenskapligt förankrade, som hela den här biten med aluminiumtillverkningen och liksom vad det betyder för den här månbasen. Allt det där är ju väldigt tajt invävt i liksom det drama som sen utspelar sig.
Nej, men vi ser ju det. Han verkar veta, det kanske inte är jättesvårt att gissa heller, men han vet ju vad som händer och vad som kommer att hända i framtiden lite grann med att Kina blir stort och Indien också, precis som du nämner. För det såg vi också i både The Martian hur kineserna fick hjälpa till även där. Mm.
Och så... Men det är ju, det, vad ska man säga, det är ju rätt lågt hängande frukt, eller vad man ska säga. Alltså det är ju en framtid som är spekulativ givetvis, men om man tar den framtiden, eftersom den är, det är en, liksom, en av de tydliga trenderna man kan se idag, och så liksom extrapolerar man alla de här och ser vad skulle det kunna leda till på om 50 år. Så är han ändå väldigt bra på att ta alla de här trådarna och väva samman dem till något som är trovärdigt.
Mm.
Det är väl det som är lite imponerande.
Jo, för det är ju det som är... gör det intressant, inte bara att man kan teorisera om en sak eller två saker, utan att du har fem saker du kan teorisera om och sen, vad leder det till? Vad betyder det för mänsklighetens omständigheter och sådär, va?
Mm. Ja.
Men där ser vi också på många, vad ska man säga, böcker som skrivs om framtiden, oftast också hur fel, de har ju ofta ganska fel, att det går ännu snabbare än vad de har tänkt sig. ganska ofta. Så vi får väl se, det kanske är lite tvärtom, att det är väldigt mycket kineser som är ute och springer och inte amerikanerna.
Ja.
Och att det blir lite så istället, men det vet man ju inte. Nej, men att det är så att det är kineserna som har kommandot och det är där det absolut allting kretsar. Och sen så har USA och Europa blivit de absolut mindre spelarna. Istället för som i Martian, då är faktiskt fortfarande det USA som är den stora, stora killen som får hjälp. Mm.
Och här försöker han väl då ge det lite utrymme, om man säger så då, i och med att huvudpersonen är av arabisk härkomst. Mm. De som äger månbasen är afrikanskt, liksom, alltså. Men han skriver ju ändå fortfarande ur ett väldigt västerländskt perspektiv. Hennes karaktärsdrag, som jag sa, de blir liksom inte riktigt troliga med den bakgrund han försöker ge henne. Så att det är svårt, tror jag, liksom för honom att bryta sig loss ändå från den bakgrund han har. Trots att han vill liksom ge den en helt annan framtid än att den är nödvändigtvis amerikansk. Mm. Eller västerländsk, liksom.
Ja, det köper jag väl egentligen. Det är lite svårt att känna igen och skriva någonting som man inte riktigt har i hjärtat heller, som man inte kan återspegla
till. Det blir ju väldigt, liksom, väldigt plattityder, och ibland känns det som att han i så fall bara skulle kunna hoppa över dem. Alltså, han sätter och typ förankra att hon är av saudisk härkomst, det är liksom att, och kvinna för den delen, det är att ibland när hon har lite tid över så gillar hon att läsa liksom gossipsajter om vad saudiska prinsen och hans hustru håller på och gillar att göra, liksom. Det är typ så djupt han går, liksom. Och då känns det som att du kunde lika gärna bara strukit det också.
Lite stereotypiskt då, kanske.
Ja, det känns så. Det är ungefär vad jag hade kommit på, liksom.
Jag verkar som att han är duktig på att forska och verkligen få det till att stämma när det kommer till science. Riktigt. Så där har det hans grej, verkligen. När det kommer till
hur samhället fungerar, kommit...
så. Precis som du säger, det är inte riktigt samma grej.
Jag vidhåller att han hade kommit mycket längre, liksom, bara med en trovärdig karaktärsbeskrivning av henne som kvinna, om han hade frågat sin fru. Liksom, och inte bara gått på vad han tror själv, för liksom, det är mer än en handfull gånger som den här huvudkaraktären själv beskriver sin kropp som snygg och sexig och vad jag är attraktiv. Och liksom, och varje gång så är det liksom så lite så här, men okej. Vad tillförde det, liksom? Alltså, jag förstår att han försöker måla upp någon slags, liksom, rogue, tomboyesk kvinnlig karaktär, men det blir liksom väldigt stereotypt, ja.
Mm.
Men, som sagt, det är inte hans starka sida.
Utspelar sig det här i samma universum som The Martian?
När är det The Martian utspelar sig på tidens?
Ja, det säger han ju aldrig i boken.
Nähä.
Och inte i filmen heller, va?
Nej.
Okay.
Han är noga med att han vet exakt datum.
Aha, okay.
Jag tror han skulle göra en tävling av det vid något tillfälle, att man skulle gissa var, baserat på informationen i boken och filmen, var, eller snarare när det hela utspelade sig. Mm. Men det är ju inte långt in i framtiden, men det är ju liksom 10-20 år
jag har
kanske.
Om man tittar lite grann på The Martian novellen på Wikipedia, det stämmer ju inte alltid. Men här står det att Mark Watney, alltså den astronauten, as he becomes stranded alone on Mars in the year 2035.
Ja, okej. Okay. Då har han nog haft tävlingen redan.
Så det är väl 17 år då.
Okej. Okay. Cool.
Så det här är ju, The Martian är ju ett par generationer innan, alltså.
Mm. Alltså, det skulle ju kunna vara samma universum, men vad jag minns så är det ju ingen överhuvudtaget som referens till att det finns någon annan form av, liksom, baser i solsystemet.
Nej, okej.
Okay. Det, vad jag minns är liksom ingen att de skulle ha koloniserat Mars också, utan det känns som att den här bornbasen, som inte är så himla stor, är liksom den första i sitt slag.
Mm.
Och den har inte funnits till så jättelänge. Och i det här fallet då så är det ju ett kenianskt företag som står för den, liksom. Och det nämns inte så mycket om amerikanska intressen eller liknande. Så att...
Nej, därför att USA har inte haft någon ekonomi till att göra något mer efter händelserna i The Martian. De la ner tanken, det här är för farligt. Mm. Och sen så började det istället på månen då med helt andra ekonomiska intressen.
Mm.
Det är ju en sån grej som Andrew Weir har sagt i flera av de intervjuer han har talat i också, att han tror väldigt hårt på att vi kommer att kolonisera månen. Att de här Elon Musk och andra, de talar om Mars. Och han säger, ja visst, vi kommer nog hamna på Mars också så småningom, men det, du kan inte lägga järnväg räls utan att liksom ta varje steg hela vägen fram. Mm. Och månen är vårt första steg ut i resten av...
Det är ju fan mycket närmare. Det är ju,
det är ju det.
En helt annan sak.
Och det är ju ändå ganska naturligt, som han säger, om man då bygger den där första turistbasen, så kommer ju folk att vilja åka dit. Alltså det kommer ju att växa.
Ja, det är väl att åka dit.
Så är det ju.
Ja, det är klart.
Bara en annan tanke. Här är Richard Branson. Som har på med sina... Fast det heter ju... Vad heter det? Det var ju något under Virgin i alla fall. Men det var ju bara rymdresor. Alltså att de var precis ovanför atmosfären och så.
Japp.
Ner igen. De blev väl hyfsat lukrativa. Alltså det var ju inte vanligt folk om man säger så, men det var väl mycket rika knösar som
testade absolut. På det. Jo, men det är ju en händelse, eller på så här, en upplevelse som är svår att...
Det kostar några miljoner, va? Åka upp, var det inte så?
Jag får med det. Nej, men det är ju en liten liksom, point in case att säga att då SpaceX liksom, som nästa arvtagare 3 skulle få till med sina återvändande raketer att skicka folk ännu längre ut liksom, av, ta en trip runt månen, inte landa på den utan liksom bara ja. Det kommer ju garanterat finnas folk som vill lägga pengar på det också.
Och det är ju inte långt bort.
Nej.
Nej.
Det är det inte.
Men jag kan rekommendera ljudboken i alla fall. Den var väldigt bra inläst faktiskt. Det är ju inte så mycket, det är inte gjort som en radioteater liksom med ljudsättning och ljudeffekter och sådär. Men den var väldigt bra inläst av den här, vad heter hon, Rosario Dawson.
Ja, så du lyssnade på den, inte läste?
Ja, exakt. Mm. Jag lyssnade på den. Den är 9 timmar ungefär. Finns på Audible. Jag tror den ligger på typ $30 någonting nu.
Okej. Okay. Kanske till och med går att låna genom bibliotek, vem vet?
Det är nog inte otroligt, nej. Den finns på svenska tror jag som bok, men jag tror inte den finns på svensk ljudbok än.
Mm. Ja, men det är bra att du säger det, att det finns på svenska som jag läser också. Och folk
ja, föredrar jag får med att jag har sett det.
Varför skulle man någonsin vilja...
Alla är inte som du, Kenneth.
Nej, men de borde vara, Rob.
Ja. Så var
de
vi
borde
där
igen. Vara.
Jag släpper den bollen också.
Har han något nytt projekt på gång eller är det liksom allt där?
Ja, precis. Nu.
Jag vet inte om han är så inblandad i utvecklingen av filmen då eller om det bara är något de har köpt loss helt. Men
kommer det att bli en film?
Ja, jag hittade ju, när jag tittade på Wikipedia-sidan för boken så fanns det nu en länk längst ner med en liten hänvisning till att Fox då har gett sig in här. Vad står det nu här? Phil Lord, Christopher Miller, signed on to develop to direct Artemis. That Fox and New Regency acquired in a splash deal. Lalalala. Ja, så det verkar vara i rullning i alla fall.
Ja, så, men du har känt hela tiden att det här passar som film.
Det var ju känslan jag fick väldigt tidigt av att lyssna på ljudboken. Att det här, då visste jag ju ingenting om huruvida det skulle bli en film. Det kändes verkligen att det här kommer bli en film. Mm. Den är skriven på ett sånt sätt som att den kommer nog ha nytta av att vara en film.
Ja. Och det är ju samma företag som har köpt upp rättigheterna som producerade den första filmen. Så att
ja.
De har ju redan en viss vana vid, förhoppningsvis är det samma människor som blir involverade att hantera hans material och sådär. Så att, sen vet jag inte om det blir Ridley Scott såklart igen, men det...
Nej, ja.
Det ser väl lite så ut, va?
Det verkar inte bli det. Det verkar bli de här två då som gjorde Han Solo Star Wars spin-offen.
Ja, och det passar ju också lite ihop med vad du sa om att det här är mer Star Wars än Star Trek.
Ja, det kändes så. Det känns också som att det är nog inte så mycket som kommer gå försvinna liksom Lost in Translation och gå från bok till filmmediet. Mm. Det är ju klart att mycket, eller en del blir ju svårt att översätta med tanke på att den skrivs i första persons perspektiv. Alltså mycket inre monologer och sånt där blir ju svårt. Men annars så tror jag nog att den kommer nog må bra av och gestaltas som film faktiskt.
Ja, okej. Okay. Coolt.
Mm.
Någon som har hört något av vad Andy Weir kommer att skriva härnäst då?
Barnbok kanske.
Nej, jag har inte hört något efter Artemis.
Det känns väl som att även om han har väl säkert alltid idéer, kan man tänka sig. Men det hade väl kanske varit att skjuta hype runt Artemis lite i sank och gå ut med något nu.
Det var ganska nyligen han släpptes, så att det är väl fortfarande hemligt vad han håller på med efter det.
Ja.
Det är väl lite ovanligt.
14 november 2017 kom ljudboken ut, så att det är ju väldigt färskt där.
Ja.
Å andra sidan så kan man ju gå till hans webbsida under tiden och läsa hans webbcomic. så har man något att göra.
Okej. Okay. Kan du rekommendera folk till detta?
Nej. Nej, jag fastnade inte riktigt för den, men...
Vill du ge någon liten sammanfattning av vad det är för något?
Det kanske är någon annan som gör. Det verkar vara någon form av typ hans alter ego, och så är det en massa vetenskapsbaserade storyline. Ja, nej. Han är ingen tecknare, om vi säger så. Manus funkar nog helt okej, men han är inte så duktig på att rita. Så jag tror att ni kan hålla er därifrån, faktiskt. Ja. Mm.
Ja, gott folk, då har ni fått vara med på ytterligare en podcast här där vi har haft en gäst. Ja, vi har haft en av våra tidigare co-hosts med oss, Henrik, där vi har pratat en hel del om Andy Weir och hans verk som han har gjort. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Jag har lärt mig en hel del i alla fall.
Jag kan väl nämna det också nu när vi ändå håller på att varva ner här. Det släpptes nyligen en pre-release av ett spel som heter Surviving Mars. Så tycker du om det här med att bygga rymdbaser och sånt där, så ser det faktiskt riktigt lovande ut. Det är från Paradox.
Men har du testat det själv, eller?
Nej. Jag har inte en dator som klarar av att driva ett sånt spel. det var ganska krävande. Och det är ganska dyrt än så länge också. Men det ser också ut som de har tagit lite av den här idén med att hålla det vetenskapligt korrekt.
Mm.
Och så får du själv bygga en liten... Ja, det är ju samma som alla deras spel. Jag får säga, du bygger dig din stjärnbas.
Ja, det är bra. Det låter intressant för mig i alla fall. Och sen nu som en avslutning. Om man vill ha kontakt med dig, Henrik, och prata om allting Andy Weir eller annat som du tycker är intressant, hur får man tag på dig?
Ja, jag har en Twitter, men den använder jag typ aldrig. Så att man kan mejla mig, tror jag enklast. Henrik@sonnergard.com.
Ja, och det är ju inte svårt alls att stava till, så det
kör. Nej. Det är inte så svårt. Det är två N bara, så lite bokstäver däremellan. SonnergGard.
Ja, det är jättefint. Tack så bra. Och dig, Kenneth, som vanligt.
Man når mig på Twitter, @altinomit, ALLTINOMIT.
Yes. Och mig får ni kontakt på genom att mejla robin@fufupod2d.se.
Hur stavar du fufu med två D?
Ja. Jag antar att han förstår hur det stavas innan.
Jaha.
Men vi kan köra det så också. fufupod.se.
Om du inte vet hur du ska stava dig du ska mejla till, då förtjänar du inte att mejla. Då vill vi inte veta vad du har att säga.
Men podd med två D tycker jag ändå att man kan säga. För det är lite annorlunda på svenska än vad det är på engelska.
Jo. Men du sitter och säger graviditet. Så att jag vet inte om vi ska lyssna så mycket på vad du säger.
Fast jag sa det faktiskt rätt i det avsnittet. Okay?
Ja, du gjorde det. Ja. Det var bra jobbat. Ja.
Man lär sig med tiden. Faktiskt. Tredje gången gilt. Eller blir det minst? Ja, tredje, fjärde gången gilt.
Precis.
Sen finns vi också på sociala medier. Och så kan ni såklart lyssna på oss genom din favoritpodcastspelare, antingen i Android eller i iOS. Och om allting går i lås så kommer nästa avsnitt vi spelar in handla om Dune, och vi får in en annan gäst där som kan rätt mycket om det här ämnet, så det kommer bli väldigt intressant. Det ser vi verkligen fram emot. Och tills dess så får ni ha det så gott, så hörs vi.
Ha det bra, hej!
Hejdå!